Du lyssnar på Lyxalighetens ö av Kristina Eriksson, uppläst av mig Julia Duvenius. Kära läsare, med fönstret öppet ut mot sjön Lilla Björken sitter jag och skriver de inledande raderna i det som ska bli den andra boken om kvinnorna på Svartå. Än så länge är det en varm sommar och hundarna flåsar utsträckta vid mina fötter i det lilla rummet som jag tror en gång varit kammarjungfruns. En blanksliten stentrappa leder från entréplan och hela vägen upp. Det är lågt i tak eftersom man klämt in ytterligare en avsats med förråd under dessa små rum. Om man drar fingertopparna längs väggarna i den smala passagen hit kan man känna håligheter och revor. Jag kan inte låta bli att tänka på hur starka de som levde här måste ha varit för att orka springa upp och ner med famnen full med tvätt och matbrickor åt herrskapet. Lekte någonsin herrskapsflickorna i dessa trappor? Kanske smög de olovande hit? Det måste ha varit både spännande och skrämmande för dem att vistas i de trånga och mörka utrymmena bortom de vackra salarna med sina målningar och förgyllningar. Att som författare arbeta och bo i huset där inspirationen till mina hjältinnor levt och verkat är en obeskrivlig känsla. Dagligen påminns jag om vilken förmån det är och vilken tur jag har haft. Jag kan inte tänka mig en bättre plats i världen än Svartå herrgård för att skriva om kärlek, spänning, maktkamp och den tid som flytt. Kristina Eriksson. Kapitel 1. Svartå herrgård 1789. Kristina vaskade sig med en fuktig trasa under armarna och över nacke och bröst innan hon drog på sig en ren särk. Det hade gått 2 dagar sedan hon senast bytt kläder. Hon gick fram till spegeln och samlade det långa yviga håret i en tjock fläta och stirrade på sitt bleka och tärda ansikte. Åren som gått hade slitit på henne. Inte minst den senaste tidens sjukvaka över brodern. Han var magrare än någonsin och den en gång nyfikna blicken var fast och allvarlig, som om den sett för mycket och slutat tro på en framtid. Maja hade lagt fram den rosa morgonroben på sängen och Kristina knöt hastigt banden över bröstet. Om jag bara kunde få en enda timmes sömn, tänkte hon och gned med handen över ögonen. Ett skrik högt nog att kunna väcka de döda ekade mellan stenväggarna och fick henne att rycka till. Hon rusade mot dörren och slet upp den. Småsprang bort mot Markus rum och klev in. Jag är rädd att det ligger i Guds händer från och med nu. Ett vämjeligt jämmer fick den olyckliga doktor Simonsen att tystna och skräckslaget glo på friarinnans borre. Till sin fasa såg Kristina hur mor gled ner från Markus dödsbädd och landade på alla 4. Med slutna ögon och vidöppen mun stötte hon ut ljud så förfärliga att de knappast kunde komma från en människa. Om de stått varandra nära hade Kristina kunnat erbjuda mor sin famn och tröst. Men det fanns inga sådana känslor, inte hos någon av dem. Kristina blundade och lät tårarna sila genom ögonfransarna. Elinor, älskade hustru. Far knäböjde vid mors sida. Gör något, vädjade han till Simonsen. Er hustru kan få något som lugnar, sa Simonsen och böjde sig ner. Rör mig inte, skrek mor och slog omkring sig medan hon torkade spott och snor med baksidan av handen. Det är ert fel, hon svepte med armen över rummet. Min son... Min enda son, åh Gud, min enda son! Förlamningen som hållit Kristina släppte och hon tog ett bryskt tag om Beatas arm. Det tunna spetstyget på systerns huvud svajade till av den häftiga rörelsen och blottade hennes ansikte. Du är den enda som kan lugna henne, manade Kristina. Beata drog åt sig armen och gned den omständligt men närmade sig den ömkliga spillran på golvet. Kristina vände sig mot sängen. Hennes brors ansikte var gulaktigt, närmast vaxartat. Ögonen slutna. Ett lätt rosslande andetag sa henne att han ännu levde. Hon böjde sig framåt och lät läpparna nudda hans panna. Älskade Mark.